Okej, så god morgon och välkomna till möte och också ni som lyssnar i bandlandet. Vi ska fortsätta vår serie idag om Israel. Om ni kommer ihåg så började vi att tala om Israel. Vi har ju ett antal personer som ska åka dit nu i höst. Och det var inte av den anledningen som jag började tala om de här sakerna, utan jag hade lite grann där på mitt hjärta och några personer frågade, tror det var bland annat Marie, som frågade lite grann om vi inte kunde liksom tala om eskatologi och ändens tid och så vidare. Och det kan man naturligtvis göra, men sen blev det inte av under sommaren, vi hade andra budskap och så vidare. Men om vi talar om Israel så kommer vi så småningom att komma dit också. Så om ni hänger med här så kommer vi definitivt att tala om dem, eller om eskatologiska skeenden. Men innan det så vill vi titta lite grann på Israel som nation. Och förra gången så talade vi om hur Gud utvalde ett folk. Och vi sa att när Gud gör ett utväljande så är det inte någonting som vi tänker, aha, den har blivit utvald men inte den. Och då tänker vi liksom att det är exklusivt. En person är utvald, en person är förkastad. Men när Gud utväljer någonting i sin plan så talar vi inte om att han utväljer för frälsning. Vissa är frälsta, utvalda till att bli frälsta, andra är utvalda till att gå förlorade. Det är inte så som Gud arbetar, men han utväljer i sin plan, i sin frälsningsplan, människor, nationer, vad det nu kan vara. Men det är alltid för att välsigna andra också. Det är inte det liksom att Gud har en liten sån här favorit där någonstans. Liksom, den och den är utvald. Antingen för att Gud bara sådär godtyckligt ville utvälja någon. Eller för att Gud tyckte att den personen var så god. Så därför. Men det är inte på det sättet. Utan när Gud utväljer så skulle jag vilja säga att han är inkluderande, inte exkluderande. Det vill säga att i hans utväljande så finns det en plan, och den planen är att välsigna alla människor. Och det var det vi sa, att Gud har utvalt Israel som nation i sin frälsningsplan för att de ska bli till välsignelse för oss alla. Och vi sa tre olika saker som som Gud använde judarna och nationen Israel till. Och det var att skriva och bevara skrifterna. Det är någonting som vi är välsignade av här idag. Predikar vi från de skrifterna som Gud använde Israel för att skriva. Det är också för att uppenbara Guds karaktär och natur. Världen var fallen i synd, i mörker. Men Gud reste upp en nation, så när de levde lydigt, eller i lydnad till Gud och till hans ord, till hans plan, då blev de välsignade, och andra folk kunde se detta och också leva på det sättet, lära sig av dem och på det sättet också bli en del av Guds välsignelse. Och det tredje och sista, det var att föra Messias in i den här världen. Och ingen kan förneka att vi drar nytta av de här välsignelserna idag. Därför att i honom, Kristus, i hans frälsningsplan har vi alla fått möjligheter att bli Guds barn. Så Gud utvalde ett folk i Gamla testamentets tid, Israel, ett jordiskt folk. Gud har utvalt i vår tid, även då han gjorde det i evigheten dåtid, ett annat folk. Som egentligen inte är ett folk i bemärkelsen en nation. Men ett folk som är taget ur alla andra folkslag. Både judar och hedningar. Nämligen församlingen. Och genom församlingen så vill Gud välsigna hela världen. Därför att vi har fått ett mandat att gå ut med evangelium. Predika evangelium för människor så att alla kan bli frälsta. Så när Gud utväljer, vare sig det är Israel, hans jordiska folk, eller församlingen, hans himmelska folk, så är det inte någonting exklusivt, utan det är snarare väldigt inklusivt. För att i denna plan så är vi alla inkluderade. Och vad vi än säger om Israel, även då Gud har en särskild plan för Israel och en särskild plan för församlingen, så ser vi ändå att det som hände i Israel, vi läser om det i andra Korinthierbrevets, första Korinthierbrevet kanske det är, kapitel 10, att allt det som hände i Israel är också någonting som vi kan lära oss av. Så det var en liten bakgrund, en liten repetition. Idag ska vi gå vidare och tala om Guds förbund med Abraham, trons fader. Guds förbund med Abraham, trons fader. Och i Apostlagärningarna 10 så hittar vi, eller står det så här, att Gud har inte anseende till person. I Romarbrevet 2 och vers 11 står det att Gud är inte partisk. Så vad är det vi säger? Jo, det vi kommer att tala om nu med Abraham och hans utväljande. Tänker jag, ja, men det var ju Abraham för 4000 år sedan. Det är inte mig idag just nu här. Men låt mig säga att Gud har inte anseende till person. Gud är inte partisk. Gud hade en plan för Abraham. Vi var inkluderade i den planen. Gud har en plan för mig. Gud har en plan för er. Och alla andra är inkluderade i den planen. Därför att vi är ett folk. Vi är Guds folk. Och vi är alla inkluderade. Gud är inklusiv. Eller inkluderande säger man. I sin plan. Inte exkluderande. Och nyckeln till framtiden, den ligger i att förstå historien. Ni vet hur människor kliar sina huvuden och säger, vad är det som pågår i Mellanöstern? Vad är det som pågår i Israel? Hur kan vi liksom förstå allt det här? Det är liksom helt tokigt. Vi sa förra gången att en tredjedel av FNs alla resurser spenderas på Israel och den konflikt som finns med dem och runt omkring dem i det området. Varför detta pyttelilla land som har en promille av världens befolkning och bara en bråkdel av världens yta, och ändå spenderar FN en tredjedel av sina resurser runt omkring lilla Israel? Varför? Jo, därför att det är någonting väldigt speciellt där. Där finns det en nyckel. Där finns det en förklaring till varför världen är som den är. Varför vi har olika konflikter med mera, med mera. Och vi ska tala om det förbund idag som Gud slöt med Abraham, trons fader. Och det är två saker som vi ska titta på. Först ska vi titta på förbundets utformning. Och sen ska vi titta på förbundets utrustning. Så förbundets utformning och förbundets utrustning. Och vi börjar med förbundets utformning. Och jag vill att vi läser från Första Mosebok 17. Första Moseboks 17 kapitel. Och vi ska läsa de 8 första verserna där. Och vi ska tala om hans förbund med Abraham. Så om ni är där så kan ni läsa med mig på valfritt språk. Men första Mosebok 17, verserna 1 till och med 8. När Abram, lägg märke till här att han heter inte ännu Abraham, han heter Abram. När Abram var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade: jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Tänk nu på att Gud hade redan talat till Abraham. Så han säger, jag ska sluta förbund med dig. Det verkar som om Abraham på grund av sin fördömelse, om vi känner igen det ordet, fördömelse, vi har gjort någonting som är fel, någonting som inte är rätt. Vi är fördömda, vi vågar inte prata med Gud, vi tror inte att han vill lyssna på oss. 13 år verkade som att Abraham inte talade med Gud. Och nu uppenbarar sig Herren för honom igen och förnyar det här förbundet, eller påminner honom, rättare sagt, om att han redan har ingått ett förbund. Och han ger honom lite mera detaljer. Men det är samma förbund som vi ser hur han slöt med honom i första Mosebok 12, verserna 1-3. Där han blev lovad att först bli fader till nationen Israel. Men i förlängningen skulle han bli fader också till alla de som tror, det vill säga oss, det vill säga församlingen. Och vi läser vidare här. Då föll Abram ner på sitt ansikte och Gud sade till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara dess Gud. I de här 8 verserna så ser vi 4 olika saker om det här förbundet. För det första så var det bokstavligt. För det andra så var det bindande. Och för det tredje så var det ovillkorligt. Och för det fjärde så var det evigt. Det är de 4 sakerna. Jag återkommer till det här så att om ni inte hann med att ta anteckningar. Men det här är förbundets utformning. Och det första vi ska titta på, det är att det var bokstavligt. Någon säger, ja ja, men vi har ju inte riktigt sett att det här förbundet har uppfyllts i detalj. Så Gud gav bara sådär allmänna riktlinjer. Det är ju inte riktigt så. Vi får ta det lite med en nypa salt. Vi får tolka det lite sådär billigt, lite generellt och så vidare. Men det var bokstavligt. Och vet ni, jag älskar de här verserna. Därför att Gud uppenbarar sig till Abraham under namnet Gud den allsmäktige. Så översätter den svenska bibeln. Men egentligen är det hebreiska ordet El Shaddai. Och det betyder just den allsmäktige guden. Så det är helt rätt översatt, men det är El Shaddai. Det är honom som han uppenbarar. Och det har en väldigt speciell betydelse. Därför att det betyder guden som häller ut av sig själv. Alltså att Gud är någonting i sig själv, men han behåller det inte för sig själv, utan han vill hälla ut av det han är och det han har till sina barn, till sin skapelse. Och nu kommer han till Abraham, och Abraham var redan frälst, därför att i första Mosebok 15, par kapitel innan, och vers 6, det står också citerat i Romarbrevet 4:3, så står det att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Pang bom, där var han frälst. Han fick Guds rättfärdighet som en gåva. Men nu var han Abram. Och Abram betyder upphöjd fader. Men nu fick han namnet Abraham. Och det betyder fader av en stor folkskara. Så han gick ifrån att vara en upphöjd fader till att vara en fader av en stor folkskara. Och det är intressant att hans namn förändras lite grann. Det är nämligen bokstaven, hebreiska bokstaven he, som läggs till. Vilket är, kan man säga, den huvudbokstaven eller den mest viktigaste bokstaven i namnet Yahweh, som är Guds namn. Så vad är det han säger? Det uttalas egentligen som en utandning. Som andra ord, han var Abram. Nu blev han Abraham. Så Gud ger honom någonting av sig själv. Och vad är det han säger? Jo, i andra Petrus 1:4 står det att vi har blivit delaktiga av vad? Gudomlig natur. Men sen står det i nästa vers att vi blir delaktiga av, inte nästa vers men i B-delen av versen, står att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur genom hans dyrbara löften. Så det var när Abraham blev påmind av Gud själv om Guds trofasthet, att han inte hade övergett honom, utan att löftet stod kvar och att förbundet han hade slutit var fortfarande giltigt. När han umgicks med det löftet, då delade Gud någonting av sig själv med Abraham, så att han blev Abraham. Och han utandades någonting. Han gick från att ha en ställning i Kristus, som vi alla har, därför att vi är upphöjda. I Efesierbrevet 2:6 står det att vi är sittande med honom i det himmelska. Vi kan inte bli mer rättfärdiga än vi redan är, för att när vi tror så får vi hans rättfärdighet given till oss som en gåva. Kan inte påverka det, vi kan inte göra det bättre än det redan är. Men har vi liv? Nå, inte alltid kanske. Men det var det som han fick här. Han fick liv. Och han sa, nu ska du inte bara vara den här upphöjde fadern. Nu ska du bli en fader till många folk. Och det är det som Gud vill med våra liv. Han vill att vi ska vara fruktbärande. Han vill inte att jag sitter bara någonstans i en gungstol och säger att, åhå, här ser du en som har Guds rättfärdighet tillräknad till sig. Men jag har nog inte tänkt att det ska bli mer än så. Gud säger, men jag har så mycket mer. Jag har frälst dig, jag har gett in min rättfärdighet till dig som en gåva. Men jag har ett liv som jag vill att du ska leva. Jag vill inte bara att du ska ha en ställning i Kristus, vilket är underbart. Men jag vill också delge mitt liv till dig. Så att du blir Abraham. Så att du kan bära frukt. Därför att vi vet, i ett äktenskap eller ett förhållande, att man bär frukt. Det blir barn. Och med andra ord, på samma sätt när vi umgås med Gud, så bär vi frukt, andlig frukt. Och det är det här som händer här. Han går från att vara Abram till att bli Abraham och fader till många. Och jag tycker det är fantastiskt att det är det som Gud gör i hans liv här. Och så det här förbundet var bokstavligt. Gud lovade verkligen att han skulle bli ett fader till folkslag. Att kungar skulle komma ut från honom. Och vi vet att det är sant. Vem har inte träffat på en jude? Del jobbar med dem och andra träffar dem i olika sammanhang. De finns överallt och inte minst på de högt uppsatta posterna i världen många gånger. Och det är löftet uppfyllt till Abraham. Och det var bokstavligt, men det var också bindande. Och ni vet att när ett löfte är bindande, då finns det ingen väg ut. Ni vet hur människor ibland säger så här att, ja, okej, om jag har blivit frälst, jag har tagit emot Jesus som min personliga frälsare, så vet man ju då att om man då syndar så kanske man förlorar sin frälsning, eller vad det nu kan vara som många undervisar. Men vänta här nu, Guds förbund är bindande. Och vi är en del av hans nya förbund som vi ska tala om senare i den här predikan. Men i Matteus 26 och verserna 26 till och med 28. Det är de verserna vi brukar citera ofta när vi tar nattvarden. Eller den sista måltiden som vi ibland kallar den för också. Det var det nya förbundet. Och precis som det här förbundet slöts genom blod. Blodet var liksom sigillet på att förbundet hade ingått. Så har det nya förbundet också, så att säga, instiftats genom blodet. Nämligen Jesu eget blod, som är Guds eget blod, står det i Apostlagärningarna 20 och vers 28. Fantastiskt. Så skulle Gud backa ut ur sitt förbund? Nej. Men vi tror att vi kan backa ut ur hans förbund. Nej, nu vill inte jag vara med mer. Jag är ledsen. Du sa en gång ja till mig. Du sa en gång ja till att jag fick tillräkna dig min egen rättfärdighet. Det är bindande. att vara i ett förbund med Gud. Så i Romarbrevet 11:29 så står det att Gud tar inte tillbaks sina gåvor och sin kallelse. Så Gud har inte tagit tillbaks det förbund som han en gång hade gett Abraham. Men att det verkar som att Abraham inte hade hört från Gud på 13 år. Efter att han hade åkt till Egypten och ljugit om sin fru. Och sa att det är min syster här därför att annars så dödar de mig. Därför de vill säkert ha henne till sin fru. Och sedan var han antagligen så fördömd, om vi förstår det rätt. Att han inte riktigt talade med Gud och tänkte att okej, om det nu fanns ett förbund som Gud ingick med mig, och det vet jag att han har gjort, men skulle det fortfarande vara giltigt? Skulle det fortfarande liksom gälla? Och vet ibland när vi går omkring, vi tänker att jag menar, vad finns det kvar liksom? Jag menar, om jag någon gång hade en relation med Gud så finns det ingenting kvar av den. Men nu uppenbara sig Gud för honom igen. Och han säger att det förbund jag ingick med dig har jag inte brutit. Jag kan inte bryta det här förbundet. Det är omöjligt. Det är emot min karaktär och natur. Är det inte underbart att veta att Gud kan göra allting, men han kan inte förändras. Och han kan inte ljuga. Och han kan inte handla i motsats till sin egen karaktär och natur. Så vi behöver inte oroa oss för att om Gud har lovat oss någonting, att han sedan ändrar sig, att han sedan bryter det här förbundet. Och det blev Abraham varse om här. Han fick förstå att Gud är en trofast Gud. Hans löften var bokstavliga, men hans löften var också bindande. Men sen ser vi också att det var ovillkorligt. Israels löfte med Gud, eller Abrahams löfte med Gud, som skulle komma att gälla nationen Israel, det var ovillkorligt. Och vi träffar på det här på många olika platser i Bibeln. Men uppfyllandet berodde helt och hållet på Gud. Abrahams del var bara att tro. På samma sätt är det med oss och vår frälsning. Vår del är bara att tro. Vi kan inte lägga någonting till. Vi kan inte ta någonting ifrån. Vi kan inte förbättra. Vi kan inte förändra det Gud har gjort. Vi kan bara tro. Gud föreslog det här löftet. Eller förbundet rättare sagt. Och vad gjorde Abraham? Jo, han trodde på det. Och det är det vi läser om i första Mosebok 15:6. Att Abraham trodde och Gud garanterade förbundets uppfyllelse. Och det gjorde han också i första Mosebok 22:16. Så Abraham gick i tro och bekräftade förbundet i det nya landet. Eller Gud bekräftade förbundet i det nya landet. Och Gud har alltid bevarat en kvarleva av Israel. Det är fantastiskt. Jag menar, liksom, tänk er själva hur många möjligheter mänskligt sett har funnits för nationen att upphöra. Men den finns där. Varför? På grund av detta förbund som Gud slöt med Abraham för 4000 år sedan. Och de temporära välsignelserna, de har många gånger uteblivit. Och det är det här som människor har så svårt att förstå skillnaden mellan. Gud ingick ett förbund som var bokstavligt, som var bindande, som var ovillkorligt. Det vill säga de gränser som jag har gett Israel, de kommer de att få. Oavsett vad som händer. Oavsett hur Israel relaterar till förbundet. Oavsett hur de uppför sig som folk och som individer. Det spelar ingen roll. Men de temporära välsignelserna, de kan utebli. Och det är samma sak med oss. När vi ingår ett förbund med Gud, vilket vi gör när vi blir frälsta, för vi blir del, vi säger ja till hans nya förbund, blodsförbundet, i Jesu eget blod. Då blir vi en del av hans familj och hans löften för våra liv. Men vad händer? Jo, vi kanske inte alltid upplever välsignelserna på grund av vår olydnad. Men det är en helt annan sak. Vår olydnad, Israels olydnad, kunde inte om inte göra Guds löften. Och det är det jag älskar. Vi vill föra ner Gud på ett plan som är liksom på vårt eget plan. Ni vet hur det är, liksom, vi ingår något förbund med någon människa och affärssammanhang eller vad det nu kan vara. Liksom. Och sen så helt plötsligt så går saker och ting snett. Och då säger jag, jag vill inte vara med längre. Jag backar ur liksom. Jag bryter det här löftet och så vidare. Så gör vi, men så gör inte Gud. Det är det som är så underbart. Bara för att vi strular till det här på jorden på ett eller annat sätt, och det gör vi uppenbarligen, så bryter inte Gud sitt förbund. Har han lovat evigt liv, som det står i Titus 1:2, från världens begynnelse, eller före världens begynnelse, då består detta. Vår frälsning har ingenting med vårt uppförande att göra. Men vårt uppförande har allt att göra med hur vi kommer att uppleva hans välsignelser i tiden, i vårt liv. Förstår ni skillnaden? Jag tror ni gör det. Frågan är om jag gör. Men, så Abraham gick i tro och Gud bekräftade förbundet i det nya landet. Och han bevarade en kvarleva av Israel. De temporära välsignelserna blev de inte alltid delaktiga av. Och om vi läser tredje Mosebok kapitel 26 och också femte Mosebok 26, lätt att komma ihåg, tredje och femte Mosebok, men kapitel 26, så står det mycket om de välsignelser men också domar som de kommer att drabbas av beroende på hur de förhåller sig till de stadgar som Gud har gett dem. Och lydnaden till Gud är alltid viktig. Vi ska aldrig tro att olydnad till Guds ord, till Guds plan, lönar sig. Allt vi beslutar för med sig konsekvenser. Men de goda nyheterna är att Gud bryter aldrig sitt förbund. Och Gud är alltid trofast att återupprätta oss när vi vill, så att säga, vara rätt med honom. Så, vad sa vi här? Jo, vi sa att förbundet var bokstavligt, det var bindande, det var ovillkorligt, men det var också evigt. Och i första krönikeboken 16, verserna 15-17, men också Jesaja 55:3, Jeremia 32:40 och Hesekiel 37:26, bara för att nämna några, det talas om hur detta förbund är evigt. Och varför är Gud så mån om att påminna dem om ständigt att förbundet var evigt? Jo, av samma anledning som vi behöver bli påminna om det. Till och med idag, när vi nu är här tillsammans och predikar. Varför? Jo, därför att de så många gånger tvivlade på att förbundet var evigt. Jag menar, om vi nu är så pass olydiga mot Gud, om vi nu har levt så mycket i uppror och rebelliskhet mot honom, kan löftet då fortfarande gälla oss som folk? Och Gud sa, ja visst! Jesaja, Jeremia, Hesekiel, alla profeterna, de kom och de talade till Israel mitt i deras avgudadyrkan, mitt i deras rebelliskhet, mitt i deras uppror mot Gud, mitt i deras kötslighet, mitt i deras synder. Och han sa, förbundet är evigt, därför att Gud kan inte ljuga, Gud kan inte förändras. Är det inte härligt att vi har samma löfte? Underbart. Men nu ska vi också tala om förbundets utrustning. Det första var förbundets utformning, bokstavligt, bindande, ovillkorligt och evigt. Nu ska vi tala om hur förbundet också har en utrustning. Vad var det de kunde förvänta sig? Vad var det Abraham blev lovad när Gud mötte honom? Det var tre saker. Det var ett land. Det var en nation. Det låter som det är samma sak, men vi ska göra skillnaden. Eller visa vilken skillnad det är. Och en välsignelse. Ett land, en nation och en välsignelse. Och när jag säger land, så säger jag att i första Mosebok 15:18. Jag ska bara se här så jag inte... Ja, just det. Det står det: på den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Där har vi det första löftet om landet som de skulle få. Men sen ser vi mycket mera detaljerat i fjärde Mosebok 34, verserna 1-12, men också i Hesekiel 47, verserna 15-20. Väldigt detaljerat hur Israels gränser ska dras upp. Och här ser vi någonting intressant. Därför att vi ser ännu inte de här gränserna. Israel har inte de här gränserna. Och faktum är att de har aldrig haft dem exakt så som de står. Inte ens under kung David eller kung Salomons tid. Så det betyder att om vi tror att löftet är bokstavligt, vilket vi tror, därför att allt annat tyder på det, då vet vi också att det finns någonting som fortfarande ska uppfyllas här i framtiden. Kanske det inte sker i den här tidsåldern, utan att det är någonting som har först i tusenårsriket. Vi vet inte. Men det är intressant att se att de blev lovade ett land från Egyptens flod till floden Eufrat. Och en del har sagt att är det Nilen. Men faktum är att de flesta tror att det finns en flodbädd, en uttorkad flodbädd i Sinaiöknen som heter Wadi El Arish. Och det är förmodligen den som är den här gränsen, landets västra gräns. Men läs gärna de här fjärde Mosebok och Hesekiel och se hur de här detaljerade gränserna finns där. Och Israel har historiskt sett aldrig kontrollerat de här områdena. Delar av det finns i Libanon, Syrien, Jordanien och förmodligen även en liten del i nuvarande Irak. Så det finns en uppfyllelse som måste ligga i framtiden. Så är vi förvånade över att det är så många stridigheter? Är vi förvånade över att FN spenderar så mycket av sin tid, energi och pengar på detta lilla land? Därför att det finns en andlig strid bakom de, ska vi säga, fysiska, synliga striderna. Och jag kommer ihåg hur jag var någonstans och pastor Ben gjorde ett litet eftersnack, och det var någon som nämnde någonting och sa så här att ja, man har ju då föreslagit att man ska ta det här och det här landet från Israel och ge då till ett annat folk. Och då sa pastor Ben: ja, men det hoppas jag inte att man vill göra så ont mot dem. Och han menade då alltså det här andra folket. Därför att han menade att om vi går emot Guds plan, om vi går emot det Gud har sagt, så råkar vi illa ut. Därför att i dig ska alla folk bli välsignade. Men det står också att de som förbannar dig kommer att bli förbannade. Jag använder ordet så som det ska användas, inte som en svordom. Men det är faktiskt så. Så han sa: nej, men det vill vi inte göra mot dem. För vi vill inte sätta dem i en situation där de drabbas av Guds förbannelse. Så de har blivit lovade ett land. Och jag tänkte på hur vi som kristna, har vi ett land? Har vi liksom en plats som vi har stakat ut? Nej, det står att vi lever som pilgrimer i den här världen. Vi liksom bara vandrar igenom. Vi är landlösa egentligen. Visst äger vi saker och så vidare, ni vet. Men i den bemärkelsen, ingenting kommer att bestå. Det är ingenting som vi kan ta med oss. Och det intressanta är att vi har ett annat medborgarskap. I Filipperbrevet 3:20 står att vi är medborgare, eller himmelska medborgare. Och som sådana har vi blivit utsända till den här världen som faktiskt tillhör just nu fortfarande Satan. I andra Korinthierbrevet 4:4 står det att han är denna världens gud. Han är denna tidsålders Gud. Han kommer inte alltid att vara i kontroll eller ha kontroll över världen. Jesus kommer att ta tillbaks den äganderätten till den här världen som Adam sålde. Men det underbara är att vi har blivit sända in i den här världen i andra Korintherbrevet 5:18-20 som var då ambassadörer, representanter för det land som tillhör oss, nämligen himmelen. Och han blev lovad ett land, ett territorie, men också en nation. Och då säger man, vad är skillnaden mellan land och nation? I det ena fallet så talar vi om bara att det är territorie, men nu talar vi om att det är ett folk. Och Abraham fick en son, Isak. Han hade också Ishmael med Hagar, men det var genom Isak som löftet gick vidare i första Mosebok 16:10. Isak hade två söner med Rebecka, Jakob och Esau. Och det var genom Jakob som löftet skulle uppfyllas. Jakobs namn ändrades till, kommer ni ihåg vad, Israel i första Mosebok 28, verserna 13-14. Och Israel, eller Jakob, hade 12 söner. Och det var de här 12 sönerna som blev Israels barn. Eller Israels 12 stammar. Och sonen Juda var utvald till att bli stamfader till vem? Kung David. Och det står att Jesus kommer från Judas stam genom Davids blodslinje. Eller släktlinje kanske man säger. Och vi vet också att det var genom där som Messias skulle födas. I första Mosebok 38 kan vi läsa om det. Men också i Ruts bok, 4:18-22. Så ser vi att där skulle Messias komma. Så kungar brukar inte bestå väldigt länge. Ni vet liksom, de stiger upp och de faller pladask ner. Och även om de går i arv, de här tronerna, så varar det inte. Men Davids hus, säger Gud, ska bestå för evigt. I Jeremia 33, och verserna 14-26. Davids hus ska bestå för evigt. Och hör på det här. Abraham fick en son, Isak. Isak hade en son, Jakob. Jakob blev Israel. Israel hade 12 söner som blev Israels 12 stammar. En av dem hette Juda. Genom denna stam kom också Davids släktled. Och genom Davids släktled kom Messias. I sin mänskliga form. Men vad hände? Vi vet att året 586 före Kristus så gick nationen i fångenskap till Babylon. Och det har inte funnits ett Israel sedan dess. Inte förrän 1948. 2,500 år senare blev Israel på nytt en nation. Babylon styrde det här området. Persien styrde det här området tillsammans med mederna. Det var iranierna och kurderna. Grekerna styrde det här området. Romarna styrde det här området. Bysantinerna styrde det här området. Det var alltså den östra delen av det splittrade romarriket. Muslimerna hade kontroll över det i flera hundra år. Korsfararna hade kontroll över det. Mameluckerna, är det inte några byxor som kvinnor har? Men alltså de heter mameluckerna, alltså det är helt otroligt. Det fanns ett folkslag som hette mameluckerna, om jag nu uttalar det här. Och ottomanerna, det vill säga turkarna, hade det. Innan Peter Krängel kom och befriade dem. Och brittiskt styre från 1917, Balfour-fördraget. Och vad hände? Jo, Israel blev en nation 1948. Men Jerusalem var fortfarande under jordansk kontroll fram till 1967. Då kom Jerusalem under israelisk kontroll. Och sen vet vi att antikrist ska sätta sig i templet. Han kommer att sitta där en tid för att slutligen Messias kommer och tar Davids tron i besittning och styr från Jerusalem 1000 år. Fantastiskt. Davids släktlinje ska aldrig upphöra. Guds löfte till Abraham, eller Abram som han hette, den upphöjde fadern, och nu helt plötsligt blev han Abraham. Han blev den här livgivande fadern. Och vad hände? Jo, fantastiskt, därför att Gud förde dem till den här platsen, och nu ser vi hur de har fått allt det här till sig. Och det var ett löfte om nationen. Och sen det sista som vi ska titta på, det är välsignelsen. De fick ett land, de fick en nation, de fick en välsignelse. Och den här välsignelsen var återigen ingenting exklusivt, utan det var någonting som var väldigt inkluderande. Därför att när Gud gör ett utväljande, då vet vi också att han gör det på ett sådant sätt så att alla blir välsignade. Och i Jeremia 31 och verserna 31-34 så står det om ett nytt förbund. Ett nytt förbund. Och det här förbundet står det att det kommer att innebära förlåtelse av synd. Det står att det kommer att vara ett ge tilldelande av andligt liv. Det är ett annat förbund som det talas om. Ett förbund som inte bara inkluderar Israel, utan som också inkluderar hedningarna. För det var ju det löftet som Abraham fick, att i honom skulle alla folk, inte bara Israel, utan alla andra folk, hedna folk, också bli välsignade. Och som är egentligen profetiskt om församlingen. Och vi vet att Jesus kom för att etablera detta förbund. I Matteus 26, verserna 26-28, så vet det instiftandet av nattvarden. Och det var exakt där som det här förbundet blev gällande. I Johannes 11:1 står det att han kom till sina egna, det vill säga det judiska folket, men det står att de tog inte emot honom. Men det betyder inte att han har förkastat dem. Aposteln Paulus har i Romarbrevet 9:10-11 en lång diskussion om att Gud inte har förkastat Israel. Han har bara tillfälligt satt dem åt sidan i sin plan. Och det är vi som är församlingen, som nu går ut med evangeliet, som har någonting att säga, som proklamerar frälsningen i Jesus Kristus. Men, säger han, när församlingen en dag är borta, då kommer det att återgå till Israel. Och de blev lovade en välsignelse. De fick ett förbund som var bokstavligt, bindande, ovillkorligt och evigt. Det betyder inte att de alltid fick del av välsignelsen i förbundet på grund av sin olydnad. Men att Gud inte kan ta tillbaks sina löften och sina gåvor. Så löftet består till Abraham, löftet består till Israel, löftet består till oss. Allt det som Gud har gjort, det är det som vi också har fått. Så det här är förbundets utrustning. Så vi har talat om två saker idag. Nummer ett, förbundets utformning, bokstavligt, bindande, ovillkorligt och evigt. Men också förbundets utrustning. Ett land, ett territorium, en nation, ett folk och en välsignelse som är för dem och för oss och för alla. Så varför säger vi detta? Jo, därför att det är i högsta grad relevant för oss. Det Gud gjorde för dem, det gör han för oss. Gud är inte anseende till person. Gud är inte partisk. Gud har löften till var och en av oss. Och precis som Abraham var den upphöjde fadern, hade fått rättfärdigheten tillräknad till sig som en gåva. Men han bar ingen frukt. Han levde i fördömelse. Han var frälst, han var återupprättad. Han hade Guds rättfärdighet i sig som en gåva. Men Gud kom till honom efter att de inte hade haft som till synes en relation på 13 år. Och han sa: jag ska nu kalla dig för Abraham. Och han lägger till den här hebreiska bokstaven som är som en utandning. Så han blir Abraham. Därför att nu ska du bli en fruktbärande fader. Inte bara en upphöjd fader. Du ska bli fader till många folk. Och det var genom att han umgicks med Guds löften som han fick del av detta. Och det är genom detta som vi också blir delaktiga av gudomlig natur, som vi sa tidigare i 2 Petrus 1:4. Genom hans löften. Så vilka löften vi än har idag, vilka varsar som Herren än har lagt på oss, så vet vi att det finns en fantastisk välsignelse i detta. Att Gud vill delge oss sitt eget liv. Därför att han är El Shaddai, den högste guden. Och han är den uthällande guden. Det vill säga att han är inte bara den han är, utan han vill också delge allt det han är till sina barn. Och på grund av hans frälsningsplan, på grund av allt det han har gjort med oss och för oss och i oss, så kan vi vara de kärlen som tar emot alla de här välsignelserna. Och bär frukt och blir som Abraham. Det är fantastiskt. Så jag verkligen uppmuntrar er att ta era anteckningar, läsa mer om det här. Be över det. Tala med varandra om det. Därför det är så rikt. Det är så mycket. Och vi kan inte tillgodogöra oss allt det här. Tyvärr. Det går i ett rasande tempo. Men det finns så mycket att lära av det. Så Herre, vi ber att du välsignar oss nu. Tack för de här tankarna som vi fick framföra. Vi ber att du talar till våra hjärtan. Och du bygger upp oss, Jesus. Underbart. Herre, vi kan inte förstå allting. Men du kan upplysa oss om de här detaljerna. I ditt namn vi ber, amen. Ja, just det.